Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag har aldrig känt mig som ett proffs, och det är jag inte heller, utan jag är liksom, jag är någonting helt annat. Jag är inte den som håller liksom i filmkameran och gör de här snygga bilderna, utan jag är just snarare regissören.
När Jenny Wilson släppte skiva förra gången blev den liksom självklart recenserad i internationella medier som Uncut, The Wire eller The Guardian. Och hon är en av våra mest särpräglade och kompromisslösa artister som för övrigt arbetat både med Robin och The Knife och som prisats med både Grammisar och Peter Guld. Och när hon nu för första gången gör ett album på svenska blir det unisont hyllat och tro fan det, något mer naket och ärligt och mörkt har jag nog aldrig hört förut. Det är hennes andra album om den våldtäkt hon utsattes för efter att ha varit ute på krogen. Och hon har inte gjort det särskilt lätt för sig och medproducent Johannes Berglund. De har spelat in med en hel symfoniorkester och hur det kom sig reder vi givetvis ut i detta Revervet nummer 21. Producerat av Klara Åström och Månsson, lett av mig, Kristoffer Triumf, och utgivet av Acast. Och det här är alltså den andra intervjun med Jenny Wilson. För att höra den första jag gjorde så får du använda Acast-appen och leta dig tillbaka till avsnitt 93. Men nu åker vi. Jenny Wilson inspelade i april i ateljén på Mariaberget. Varsågoda.
Jag snackade med en kompis precis. Hon är också artist. Och jag sa det, ja, men fan, idag har jag en sån där dag. En sån dag som man har kanske tre utav varje månad. När man bara bränner av så jävla mycket som man har på den här liksom växande att göra-listan. Så att jag har haft ett sånt satans tempo liksom, både igår och idag. Jag tänkte så här liksom, precis när jag var utanför här på Bellmansgatan. Herregud, jag måste liksom bara så här. Jag måste ner på marken nu för att jag liksom ett sånt jävla spinn.
Nästan lite vad heter
manic.
Det?
Manisk. Ja, men det tror jag absolut man kan säga. Det tror jag. Alltså jag tror det är en förutsättning för att på något sätt jobba med det jag jobbar med, att ha inslag av mani.
När jag träffade dig senast, det var på något event på Moderna Museet, så fick jag det sagt att vi har varit där och minglat för ett par år sedan. Ja.
Uh-huh.
Och då hade du något slags tillflyktsort på Ekerö.
Ja, det måste ju varit väldigt länge sedan, för det, nej, det kan jag inte haft då. Okej, ja det hade jag. Fast det är så länge sedan nu så att det, jag har haft andra tillflyktsorter efter det.
Okej.
Och nu har jag ingen.
All right. Och när vi sågs förra gången då jobbade du uteslutande typ hemma i garderoben?
Jag kan väl säga så här att hela min karriär som soloartist har jag jobbat på ungefär samma sätt. Och det är liksom uppdelat i två sektioner. Det ena är att jag sitter verkligen, som du säger, hemma. Antingen hemma i, liksom, ja, som du sa, i garderoben eller var man nu har plats. Eller vissa perioder har jag haft studiosar och sådär. Men visst, så att det är liksom den ena delen av mitt arbete. Det stora, svåra jobbet när jag liksom ska hitta på skiten så att säga. Då är jag väldigt ensam och ofta, ja, med senaste skivan nu, Exorcism, så gjorde jag merparten av det där liksom första jobbet hemma. Men sen så, det är liksom ingen lo-fi-produktion jag gör längre, så att det betyder att jag också har den här andra sektionen där jag går in i en proffsstudio med en proffs tekniker som kan liksom, du vet så här. Jag kanske har varit duktig på att liksom framhålla mig själv som en person som gör precis allting själv. Det stämmer till väldigt stor del, men jag skulle aldrig kunna göra så bra grejer om jag inte tog hjälp av andra människor.
Jättesvårt att få in en symfoniorkester i en garderob också.
Ja, men exakt.
Det går kanske om man tar en i taget.
Mm. Nej, det går inte, för de har sina såna här fackliga avtal som de följer helt slaviskt. Okay. Symfonimusikerna.
Jag förstår. Vi kommer till ditt modus operandi snart, men innan vi gör det så tänkte jag bara kolla av vad du minns av vårt förra möte. Har du någon aning om hur länge sedan det var till exempel?
Ja, men det måste ju ha varit 2013 antar jag. Och jag minns att du frågade vad jag tjänar, vilket jag kände så här,
Fast du frågade nog kanske i och för sig i någon paus, så här, vad tjänar du? Så tänkte jag så här, vad är det för märklig fråga?
Jag tror jag ställer den till alla då.
Ja, jag tror också att du gjorde det. Och jag vet att jag tyckte det var så konstig fråga. Och jag undrade varför du ville veta det. Men det sa jag inte då, så jag sa det nu. Sen kom jag ihåg att...
Vet du varför jag ställer den?
Nej.
Because it's provocative. Jag tror att det var därför jag tyckte att det var roligt.
Det var provocerande för mig. För då kände jag så här, ja, du tjänar ju säkert enormt mycket mer än vad jag gör. Eller liksom så här, att dina intervjuoffer är säkert mycket punkare än vad du, än vad du är. hur som helst. Så, ja, men jag minns också att jag kom ju ur min sjukdom då. Jag hade ju varit sjuk och varit igenom en massa behandlingar. Så det låg ganska färskt i mitt så här kroppsminne. Jag tror att vi kanske pratade om det.
Jag tänkte fråga hur ditt... alltså hur beskriver du ditt liv nu, våren 2019?
Det är svårt att sätta ord på det riktigt faktiskt. För att jag känner nog att jag har haft några riktigt jävla tunga år bakom mig faktiskt. Kanske till och med nästan 10 år av ganska så stora brutala händelser, både liksom att jag har varit så sjuk och att det har hänt ganska tunga grejer, och det har gjort att jag under så många år, jag har ju liksom varit väldigt produktiv faktiskt ändå liksom, och jag har varit tuff och liksom haft en sida utåt som en kämpe och liksom så här stå på barrikaden typ liksom den, alltså min artistpersona sådär. Och den delen har väl på sätt och vis varit sann, men den har också lite grann underminerat den liksom privata Jenny som då var tvungen att liksom bara stå på standby eller på hold och liksom, så att jag har liksom släckt eldsvådor en massa år faktiskt, och jag blir så här andfådd när jag pratar om det för att det verkligen är så. Men så känner jag väl nu att jag har haft ett år nu av relativt lugn och som har varit fint för mig och som har varit kärleksfullt och bra. Vilket gör att jag nu kan börja fundera på massa saker som jag inte har haft möjlighet att plocka fram innan. Så jag är i en period där jag tittar på mig själv. Liksom, inte bara på ytan utan verkligen på djupet. Och då kan man tänka att, gud, har inte du gjort annat än att hålla på navelskådat dig själv liksom, och med tanke på alla de tunga temana som jag har liksom avverkat på skivorna. Men det är ju bara en nivå att göra liksom någon form av konst utav sina händelser och sådär. Den andra mycket svårare nivån är ju faktiskt att gå ner och faktiskt försöka läka och lappa igen hål som har uppstått liksom. Så jag har mycket liksom någon slags sortering i stort och smått på något sätt.
Jag undrar vad det betyder att om din artistpersona står på barrikaderna och är tuff och så. Mm. Och då, jag kommer inte ihåg hur du uttryckte det exakt. Men alltså att det privata får liksom stå standby. Alltså vad innebär det?
Det för mig så innebar det att jag... Till exempel så var det så när jag släppte Demand Impossible, så hade jag varit fruktansvärt sjuk. Och inte bara en gång utan i 2 omgångar och gått igenom enormt jättetunga cancerbehandlingar. Och det var massa, som det nästan alltid kan bli, verkar det som, när man genomgår såna där tunga artillerier av medicin, så blir man ju, det kommer påföljande liksom sjukdomar och du vet så här. Så att jag var ju egentligen, jag var ju liksom ganska skröpp
skröplig egentligen och väldigt, jag hade små barn, ganska små barn och liksom levde själv med dem och eller varannan vecka då förstås, men och så släpper jag The Man Impossible som är, den är väldigt så hård, den är politisk, den handlar om min cancer fast liksom där jag liksom använde liksom kroppen som en metafor för samhället och samhället som en metafor för kroppen liksom, och det som liksom alla upplopp som var då jättemycket runt om i världen liksom matade in i det där. Så det var liksom en sån jävla mättad platta och jag turnerade ganska mycket på den, eller jättemycket faktiskt. Och när jag liksom kom hem från alla de här turneringarna tänkte jag säga, men vad säger man?
Turnéerna.
Mm. Då var jag så slut. Jag var så himla slut, fast jag förstod inte att det, jag förstod att jag var slut. Men jag förstod inte att jag var egentligen djupt deprimerad. Att jag var liksom, så det liksom kom en väldigt mörk period av liksom självmedicinering. Klassiska liksom, man liksom missbrukar Netflix, man missbrukar allt möjligt. Liksom. Och det höll på liksom tills i många år egentligen. Alltså av, man är så slut, man kan inte riktigt förstå vad som är vad ens en gång riktigt.
Mm.
Och så har jag liksom tyvärr alltid haft så enormt svårt att be om hjälp. Och oavsett vad det handlar om. Jag liksom bäva för att knacka på sin granne liksom. Och, du vet, så här, jag är jättefånig med det. Jag skäms över det. Att jag är så jävla kass på att be om hjälp. Men så då blir man ju ganska, alltså är man då så liksom slut och deprimerad, då blir man skitensam. Eller jag blev det. Och det ena ledde till det andra. Och plötsligt så satt jag där och hade gått igenom ännu mer grejer. Som då resulterade i både exorcism och trauma. Mm. Som den nya skivan heter. Så att allting har varit som en jävla liksom... Ja. Det är lite sådär att ont dras till ont och mörkt dras till mörkt. Det är liksom, kan, så kan det vara. Tills man får hjälp och knäcka sig ur det liksom.
Mm. Har du känt dig ensam i bearbetningsprocessen av ditt trauma?
Nej, men eftersom jag ju var en vuxen kvinna när det hände mig så förstod jag rent intellektuellt att det här, det är en förfärlig sak. Jag måste söka hjälp, jag måste prata om det, jag måste berätta om det. Jag ska inte känna skam. Och jag ska inte känna skuld och så. Och det är ju bara det att det är en sak att veta saker rent intellektuellt som en vuxen människa. Men det är inte alltid säkert att det överensstämmer med hur man ändå mår och känner sig. Så att ja, jag kände mig nog jätteensam i det på många sätt. Och jag skämdes jättemycket. Jag kände liksom att det är så sjukt att jag liksom... Ja, men så tänkte jag att jag råkade ut för det här. Varför? Jag tror att det kan vara ganska naturligt att man frågar sig det. Oavsett vem jaget är.
Mm.
Ja.
Någon av sångerna handlar väl också om det. Att, så här, om kampen att, så här, ja, att inte på något sätt skuldbelägga sig själv. För jag antar att många våldtäktsoffer gör ändå. Att ja, men jag borde inte ha...
Ja,
vilket alltså, samhället dessutom hjälper till att lägga på ofta.
Det finns en låt som heter Kunde jag ha hindrat dig?
Mm.
Och den är väl den här liksom malande känslan av att är det egentligen mitt fel att det här hände? Kunde jag ha hindrat den här incidenten eller vad man ska säga?
Thank you.
tror att jag ville verkligen skriva på det sättet, de här låtarna, att, att det verkligen inte är så självklart vad man känner. Man tänker kanske att man känner fruktansvärt ilska och så, men jag har inte känt mig särskilt arg alls, utan snarare skakad och sorgsen och liten och rädd. Och sen så på något sätt det här att jag då liksom hela tiden håller på att arbeta med det som händer mig, alltså rent konstnärligt, att jag gör till och med två skivor om det här. Det är, det kan man tycka, oh wow, det var modigt liksom och sådär, men det är ju bara, det är bara så att det är på något sätt mina, liksom mina verk och mina skivor och mina låtar, det är en sån jäkla stor del av mig, av den privata Jenny också faktiskt liksom. Så att jag känner liksom att allt jag har gjort, alla skivor och så jag gjort, har jag gjort ur en otroligt så egoistisk drivkraft. Jag sällan tänker på vem som kan vilja lyssna på det eller vem som... Jag är jätteegoistisk när jag börjar jobba med någonting. Mm. Det enda jag bryr mig om är att det är viktigt för mig själv liksom.
Mm. Men det tänker jag är en framgångsfaktor, om man får säga så fullt, för dig, för att det är ärligt.
Precis. Ja, framgångsfaktor eller inte, men det är ju på något sätt...
Ja, men det gör ju att det är äkta.
Ja, visst, det är det ju.
Och det tycker vi om.
Mm. Sen behöver man ju... Alltså man kan ju vara helt igenom äkta, även om man inte skriver om sådana gräsliga saker som jag har gjort nu, vill jag bara understryka.
Ja, självklart.
För det är inte så här den som har värsta historien är mest äkta. Det tycker jag är lite så här... Det kan jag störa mig lite på. Och jag hoppas att inte jag ska liksom verka vara en sån som bara kan berätta jävligt vidriga historier liksom, för att verka så jävla äkta.
Mm. Det här är nästan en banal fråga, men tänker... Finns det en terapeutisk funktion i att skriva för dig?
Alltså den frågan har ju fått varenda gång nu.
Ja, jag förstår det.
För att det vill man veta. Mm. Jag förstår att man ställer den frågan. Och då har jag liksom... Ja, jag har funderat på det jättemycket såklart. Och jag känner att ja, delvis är det faktiskt. För att vad man gör är ju att man undersöker ett ämne väldigt noga. Alltså man undersöker... Som i mitt fall här, och då har jag varit tvungen att titta på den här händelsen. Vänt och vridit på det scenariot om och om igen. Sett ur olika vinklar, gått in och ut i bilden om och om igen. Tagit ett steg ifrån, beskrivit det från avstånd. Alltså jag har verkligen så tagit alla vinklar som jag har kunnat hittills i alla fall. Och det gör ju såklart att när man liksom tittar på någonting så noggrant så... skrämmer det ju en lite mindre. Alltså det, då lär man känna det här hemska. Och det är ju... Det finns ju något terapeutiskt i det. Men sen å andra sidan så känner väl jag att jobba så med ett tema på det sättet som jag ju gjorde. Det är väldigt ohälsosamt på många sätt också. Alltså gå in i det här liksom... Totalt gå in i att göra det man är mest rädd för. Det är en jävla press på sig själv. Det är liksom, kommer aldrig någonsin betala sig. Apropå att snacka om... Liksom, eller så kan det kännas när man sitter mitt uppe i det. Och jag tror ju att alla människor behöver gå i terapi.
Mm.
Ett terapeutiskt arbete, det ser jag egentligen som någonting som... Där själva... arbetet helaren, liksom så, läkaren.
Mm.
Och det tycker jag nog kanske inte att mitt arbete med de här skivorna har gjort på det sättet, därför att det är ett så himla hårt jobb och det är så, det är stora delar är det extremt ensamt och det är inte direkt om någon, det är liksom, det är ingen mjuk kram att göra en skiva, utan tvärtom är det liksom
liksom hardcore på alla sätt och vis faktiskt. Mm. Det är verkligen som att så här, bara liksom gå ut mitt i natten och gå på den tunna isen lite så. Man kan känna sig stark när man klarar det av att göra det, men det är inte terapeutiskt.
Nej, du blir inte klar med själva traumat då i det här fallet för den sakens skull, eller?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte.
Men är det ett klassiskt KBT att så här, ja, är du rädd för ormar då får du till slut då hålla i en orm?
Mm.
Om du betraktar den här händelsen ur alla möjliga vinklar och vrår, så tänker jag mig att du borde bli av liksom mattat eller avdramatiserat. Mm.
Jo, men det var det jag menade också när jag sa det här med att liksom just att umgås med det som man är som mest rädd för gör ju såklart att man inte längre är lika rädd. Men ja, så att visst, rent så är, ja, men helt enkelt att möta det som man är som det som är den största skräck och göra det om och om igen, det gör ju att man är tvungen att liksom gilla läget på något sätt, tvungen att förstå vad det var som hände till exempel. Men det är bara en del av liksom, det är en del av läkandet, en ganska liten del av det tror jag för min del.
Vad återstår då?
Ja, men massa tror jag. Jag håller på att fundera på det.
Mm.
Jag liksom, för att återknyta det jag sa innan.
Mm. Jag tänker att det kanske passar ganska bra att vi pratar, eftersom du var inne på det här med din tematik.
Mm.
Att vi då går in på det första klippet från vårt förra möte.
Mm.
Och liksom varje skiva som jag har gjort har ju också haft en väldigt stark tematik. Och det är också någonting som har tagit tid för mig att hitta fram i. Vad vill jag liksom, vad är det för universum som de här låtarna ska få hamna i? Och det med att jobba med tematik är på något sätt, det är ett jättebra sätt för mig att kunna säga saker med en väldig ärlighet, för att det verkligen, verkligen springer ur, ja, det springer verkligen ur mig själv, men jag är tvungen att liksom placera in det i, ja, men i det här temat. Alltså det är en viss dogmtänk i det.
Vad tänker du när du har det här?
Att jag skulle kunna ha sagt samma sak idag faktiskt.
Mm. Alltså det faktum att det blev två skivor på samma tema är ju dock nytt.
Mm.
Hur kom det sig att det blev så den här gången?
Ja, det kommer sig ur att jag gjorde så ofantligt mycket musik under samma period. Och hade, liksom egentligen var det så här att redan innan allt det här hände så hade jag varit i dialog med Hans Ek som ju är djupt involverad i den här plattan. Dirigent och ja, så här, symfoniarrangör typ. Jag hade frågat honom om inte vi skulle göra någonting tillsammans, för att jag tyckte han hade gjort så jättefina och häftiga arr på Kraftverk. Där han till och med hade så här, du vet, arrat in det hackt som han hade i vinylskivan.
Mm.
Och det tyckte jag var, det gjorde liksom starkt intryck på mig. Och då liksom då såg jag framför mig att jag ska skriva värsta så synt-eposet som låter väldigt syntigt men som ska in i symfonivärlden fast symfoniorkestern ska vara som min stora, jättestora synt. Och jag behöver Hans som kan hjälpa mig med detta. Så att vi hade liksom pratat under lång tid att det här skulle ske och han, det var ganska så här långsam process för att, ja, för att det är så stort projekt helt enkelt att jobba med en hel symfoniorkester. Jo, men så att jag och Hans Ek, vi var i dialog om det här att göra en skiva på det viset under flera år egentligen, för det blev liksom ganska utdraget. Och sen så händer det här skitjobbiga då i mitt liv och jag börjar liksom, först så tar det liksom flera månader innan jag vågar röra ett instrument ens en gång eller ännu mindre sjunga, för att jag kände ju liksom efter den här våldtäkten så kände jag att jag vet att jag
Jag vet att det enda jag kommer kunna skriva om nu, det är ju om den här händelsen. Och det skrämde skiten nu, men jag var verkligen inte alls redo för att göra en så pass, ja, ett sånt dyk in i det. Så det tog ett tag innan jag vågade börja skriva, och när jag väl gjorde det, då började jag skriva musiken för det som nu är trauma. Det vill säga, alltså, jag gjorde en massa synt arrangemang för symfoniorkester. Ja, och sen så när jag väl hade liksom kommit igång med det, då började jag också jobba med exorcismskivan och jobbade liksom ganska parallellt. Men på något sätt så kändes det som att exorcism blev, den tog över mitt intresse för tillfället. Så då körde jag på med den, och från början hade jag tänkt att jag skulle släppa de här två skivorna samtidigt. Men det var ju bra att jag kom på att jag inte behövde göra det. Det hade blivit lite väl mastodont, tror jag. Så därför blev det två skivor. Sen har den här skivan Trauma, den har liksom genomgått ganska många transformationer under arbetet, helt enkelt. Först så skrev jag alla låtarna på engelska, för det är ju det jag alltid har gjort. Men sen så kom jag fram till att jag nog ville sjunga på svenska. Så då spelade vi in allting en gång till. Eller all sång då igen. Med svenska texter.
Okej. Varför ville du göra det bitet?
Jag tror att jag kände att, eller dels var det så här, att jag hade en föreställning på lilla scen på Dramaten i höstas.
Mm.
Som heter Who's Afraid of Jenny Wilson. Och där så, den liksom baserades på musiken som är på Trauma.
Mm.
Och då så kändes det så konstigt att stå på en teaterscen och vilja berätta någonting så här, liksom så naket, och göra det på ett främmande språk, ett för mig egentligen främmande språk, eller vad man ska säga. Så då kändes det som att nej, jag måste göra det här på svenska för att det verkligen ska nå ut till en teaterpublik.
Mm.
Så det var så det faktiskt började, och under hösten så skrev jag alla de här svenska texterna, och då kände jag att jag vill spela in dem igen, och jag vill släppa den på svenska. Mm. För att den är så mycket mer naken och explicit än något som jag har åstadkommit tidigare.
Mm. Ja, jag är ingen stor textperson.
Nej.
Men det är ju omöjligt att värja sig mot texterna på Trauma. Mm.
Ja, det kanske till och med är så. Det kanske är en sån jättedum skiva, för att ingen kommer orka lyssna på den, för den är så jävla jobbig.
Fast det är inte min upplevelse.
Nej. Det finns en annan låt som jag själv känner att jag bara skippar, för att jag tycker att, alltså när jag lyssnar igenom den, för att jag tycker det är för jobbigt att lyssna på den.
Så som?
Händelseförloppet.
Mm.
Det är den jag liksom berättar händelseförloppet, det som hände den kvällen. Jag sa att jag behövde sova. Jag la mig ner i soffan. Han vände på mig så att jag nu låg på mage. Jag kände mig tung i kroppen, som en mjölsäck. Han drog upp min kjol. Jag låg helt still.
Vet du vem han är?
Alltså, det är ingen person jag känner.
Nej. Men finns det en polisanmälan?
Jag går inte in på det.
Okay.
Har jag valt att inte göra.
Jag förstår. Då lämnar vi det. Hur tänker du, alltså, det här är ju en lite banal fråga också kanske, men hur känns det att dela trauma med världen nu då? För fram till ungefär nu har den ju varit din.
Ja, i och med att jag släppte Exorcism förra våren, som ju som tematiskt är en systerskiva till Trauma, så har jag ju liksom redan fläkt ut mig, kan man ju säga faktiskt. Och jag har gjort en massa intervjuer om det här redan och så. Och visserligen sjunger på engelska, men då på den skivan. Men de är också väldigt explicit och väldigt rakt fram. Så inför den skivan förra våren då var jag ju skräckslagen innan jag började göra den första intervjun. Jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt.
Mm. Det märker man lite när man läser dem också.
Ja, det var några intervjuer där jag kände liksom att jag nästan svartnade nästan för mina ögon när jag skulle försöka prata om det. Att jag fick så här, jag menar, orden faller liksom fel hela tiden i munnen. Man kan liksom egentligen inte prata om det ännu. Det är en sak och liksom göra ett verk utav det. Men sen så sitta med liksom random journalister, även om jag gjorde många väldigt bra intervjuer så där, men så vet jag att jag var ganska skakig och liksom typ så här helt kallsvettig när jag gjorde intervjuerna.
Mm. Hur känns det nu då?
Nej, men nu är det inte så, därför att nu berättar jag inte det för första gången faktiskt. Visserligen gör jag det som sagt på svenska och så liksom, men sen är ju en annan sak är ju att jag befinner mig ju på det privata planet, befinner jag ju mig längre ifrån händelsen nu än vad jag gjorde för ett år sedan.
Mm.
Och det gör ju sitt till att jag känner mig tryggare.
Mm. Du är kär så?
Kär?
Ja.
Ja.
Ja. Grattis. Ja.
Tack.
Jag är så jäkla nyfiken på ditt samarbete med symfoniorkestern då och Hans Ek. Hur har det gått till då när du väl fick till det? Kom du med grunder liksom? Eller?
Precis, jag kom med ganska utförliga demosar som låter ganska likt så som det låter på skivan, fast det är helt elektroniskt. Och så gav vi det till Hans. Jag är så dålig, jag kan inte de rätta termerna, men han skrev liksom noter av det. Och han skrev en del arr. Sen så tog vi mina grunder. För det som jag gjorde från början, det är, liksom, det är som grunderna till alla låtarna. Så att skivan är ju inte, det är ju liksom ingen live-symfonisk liksom inspelning, utan det är ju verkligen en studioskiva med en elektronisk plattform, och sen så är det dessutom då symfoniorkester. Så att det är liksom verkligen en mix av båda världar.
Mm.
Vilket var ett ganska ett enormt och ganska galet arbete. Jag jobbade tillsammans med Johannes Berglund som har varit med och producerat den här skivan. Och han har liksom, han och jag, vi var med och liksom spelade in Norrköpings symfonikerna under några dagar. Så tog vi med allt det här liksom massiva, liksom hundratals kanaler till hans studio. Och där har vi liksom editerat och redigerat och klippt och putsat och liksom för att det ska bli så liksom. Speciellt de låtarna som har mycket beats i sig har vi fått liksom verkligen så här jobba för att det verkligen ska svänga med om symfoniorkestern faktiskt. Jag tror inte jag fattar riktigt liksom vilken enorm produktion det egentligen är. Alltså, jag är som så van att det alltid är så här, men då har jag suttit på kammaren och sen så går jag och liksom får hjälp med mixning och lite extra inspelning. Men här är det verkligen sånt, det är ett sånt jävla jobb liksom.
Mm.
Som jag på något sätt inte riktigt har, jag har nog inte riktigt fattat det själv. Johannes har varit grym liksom. Jag hade aldrig kirrat det.
Hur hittade du honom då?
Men Johannes och jag har jobbat, han var med och spelade in Demand Impossible.
Mm.
Så att, och han har varit delaktig på Exorcism också. Så att jag har jobbat med honom i flera produktioner.
Men rent hypotetiskt så hade skivan kunnat ta två skepnader. För det hade kunnat vara helt elektronisk som den var när du gjorde den. Och den hade också kunnat vara helt symfonisk.
Ja, precis.
Och sen,
förlåt.
Nej, och sen så har ni då suttit och rattat varenda liksom liten stråkgrej för att det ska bli.
Ja, det kan man nog egentligen säga.
Mm.
Jag tror att det liksom det har varit ganska analt faktiskt.
Mm.
Sen finns det finns några låtar som där det till exempel bara är symfoniorkester. Där har det inte varit samma liksom hårdhandskar på liksom, utan där har vi låtit det få vad som det lät när vi spelade in det, mer eller mindre.
Mm.
Men eftersom det är en symfoniorkester består ju av så oerhört många människor.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Jag vet inte om de var 82 eller något sånt där stycken. Och att få alla dem att spela exakt liksom i exakt liksom på bitet. Det är så svårt alltså.
Ja, men man tror ju att de ska vara svintajta, men det var de inte.
Nej, tajt är det ju verkligen inte. Gud, nej. Okay. Sen är de ju helt liksom vansinnigt duktiga liksom musiker. Alltså det är liksom jag satt ju typ och grät så fort någon började stämma sin
obo.
Ja, eller viola eller liksom, du vet, man bara
man kanske inte stämmer någon obo.
Jag vet inte heller. Att säga så här, någon är otajt, det betyder ju egentligen bara att man kanske liksom har en helt annan tradition hur man spelar musik. Mm. Så. Mm. Och det har ingenting med kvalitet att göra, för att jag menar, det är ju liksom, fan, jag har aldrig varit i närheten av så många superproffs, såklart. Men ja, fy fan vad vi fick slita för att det skulle bli det resultatet som vi ville ha.
Mm. För Hans Ek är deras klick i vanliga fall, så att säga.
Ja, alltså han jobbar ju med massa olika orkestrar, hoppar runt, men precis, en dirigent indikerar ju liksom taktslagen, om jag har förstått saken rätt.
Ja, fan vad intressant. Men lärde du dig massa grejer om musik på det här sättet?
Det gjorde jag nog faktiskt, ja.
På vilket sätt?
Samtidigt, ja, jag tänkte så här, vad fan, hur ska jag förklara det? Jag vet inte, jag vet inte vad jag... Om någon frågar mig vad jag kan så skulle jag alltid svara, jag kan ingenting, jag är en bluff. Men... Nej, men jag har lärt mig massa, men jag har nog lärt mig mer i liksom min egen kompetens som, alltså liksom vad jag kan och vad jag inte kan, vad jag kan göra som kompositör faktiskt. Mm. Och liksom mött en ny sida av mig som musiker, som där jag liksom skriver på, där jag liksom har fått lov att skriva på ett helt annat sätt. För att jag själv gav mig tillåtelse.
Alltså om vi säger att låtskrivandet är ditt instrument. Var ska du stärka upp så att säga? Vad måste du liksom... Eller känner du att du har begränsningar?
Ja, alltså jag har ju så fruktansvärt mycket begränsningar. För dels är ju jag är en ganska dålig liksom musiker. Alltså så här, jag är inte så jävla duktig på något instrument till exempel. Jag har väldigt svårt att lära mig saker. Svårt att lära mig texter. Svårt att lära mig... Alltså så här, det kan jag bli avundsjuk när jag ser andra där kollegor som hoppar in i grejer och liksom är så här helt fantastiskt proffsiga. Och liksom, jag har aldrig känt mig som ett proffs, och det är jag inte heller. Utan jag är liksom, jag är någonting helt annat. Jag är inte den som håller liksom i filmkameran och gör de här snygga bilderna, utan jag är ju snarare regissören.
Fast som regissör då så känns det ju som att du, eftersom du ändå kommer liksom från garderoben så att säga, så kan du ju hela från ax till limpa processen.
Ja, liksom lite godtyckligt kan jag ju det i alla fall. Jag tycker det är så svårt att prata om det här, känner jag. Det är ju jättekonstigt. Jag borde ju vara proffs på att prata om just det här. Det som jag är jävligt bra på, det är ju liksom att skriva musik. Så. Mm. Jag är jävligt bra på att gå in i ett tema och liksom, jag är bra på att skapa. Jag nämnde ju så här universum där i det här gamla klippet. Jag är bra på att skapa ett universum som jag till 100% tror på. På så vis så är jag ju liksom en konstnär som har låtskrivandet som mitt verktyg. Sen är jag ju liksom, jag har ju aldrig varit en fantastisk sångerska. Jag är liksom ingen grym liksom pianist eller så här. Men mina då, liksom, om man nu ska kalla det för begränsningar, vilket jag tycker det kan vara. Mina begränsningar har ju också på något sätt har gjort att jag kan göra det jag gör på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. För du måste jobba runt.
Jag måste jobba runt och jag måste uppfinna nytt, känner jag själv hela tiden. Jag känner mig aldrig sådär att jag vet exakt hur man gör. Jag tvingar mig själv in i nya sammanhang hela tiden, konstnärligt.
Alltså, jag tänker att du alltid har låtit så jävla bra. Alltså att det alltid låter så fantastiskt fett det du sätter tänderna i på något sätt.
Mm.
Och, ja.
Mm. Jo, tack.
Ja, varsågod.
Nej, men jag ska inte sitta och dissa mig själv, för jag är ju liksom jätteintresserad av just det här med att ratta ljud och liksom hela produktionsbiten är ju, det är väl där min styrka ligger, antar jag.
Ja, du ser.
Men nu känner jag mig jättepinsam.
Då går vi raskt vidare. Men det här är ju faktiskt kongenialt nog lite det vi snackar om.
Fast för mig att vara artist, det är faktiskt att tänka på precis allt. Att vara en del i allt så mycket som möjligt. Att inte överlämpa att någon annan gör några liksom glassiga videos, utan att jag gör det själv hellre. Liksom. Jag gör det själv. Jag gör pressbilderna själv. Jag gör det själv. Fan, det är det som är roligt. Det är därför jag är här, för att jag vill skapa.
Och det har jag känt lite grann att jag kom ifrån någonstans där med hardships. Att jag, visst, jag hade verkligen gjort skivan och liksom allt med den och så. Men att sen så kom jag ifrån liksom lite det här, ja, men lite det här med smuts under naglarna under några år. Och det kände jag efter ett tag att jag började längta väldigt mycket efter.
Vad tänker du när du hör det här?
Ja, men jag tänker konstigt nog att jag tror att det där är liksom någonting som jag tänker på hela tiden. Att vad är det jag egentligen tycker är roligt med det här? Jo, men det är ju faktiskt att göra allting, precis som jag säger där i klippet. Och att jag liksom vill påminna mig själv hela tiden om att jag tycker det är skitkul att göra liksom affischer och flyers och bilder och designa hemsidan, och jag tycker det är skitkul att skriva mina då menar jag inte bara låttexterna, men alla texter som kommer runt paketet. Jag tycker det är fantastiskt att liksom vara med och göra alla scenkläderna, även om det inte är jag som syr, så är jag med och liksom spånar och gör liksom 1000 mappar med liksom skitmycket liksom inspirationsbilder. Alltså allt det där, det är ju det som är Jenny Wilson på något sätt. Och jag tror alltid jag har lite den här liksom, åh fan, om jag ändå kunde vara lite ännu mer lite DIY liksom, ännu mer liksom skit under naglarna, ännu mer, nej fan, jag ska ha en egen kopiator hemma liksom, jag ska ha en skrintryckmaskin. Alltså det är ju egentligen min dröm, ärligt talat, att liksom ha en lokal där jag faktiskt kan vara typ så här självförsörjande. Stå liksom där och liksom trycka mina egna tischor och, ja, och så. För att det finns någonting i branschen som är så lätt att haka på. Och det är lätt att man pushas av alla som finns runt omkring en. Att man måste göra det på ett speciellt sätt. Och det är liksom allt ifrån hur man gör med hela liksom live-produktionen, hur man ska liksom, vilken typ av liksom teknik man måste hyra med sig, vilken typ av tjänster man måste ha, vilken, alltså du vet så här, man kan liksom bli ganska så bortkollrad i det, tycker jag, att ja, men för att nå dit så måste man göra det här och det här och det här. Och sen så kanske man känner någonstans i det att oj, men nu sitter jag här och känner att någon annan gör det som jag egentligen skulle kunna göra mycket mer personligt och bättre, fast okej, men ja. Sen absolut inte sagt med det att bara för att jag själv gör allting så blir det bättre, för så är det verkligen inte. Det finns jävla massa grejer som jag absolut inte bör hålla i.
Så som?
Nej, men allt möjligt egentligen, men liksom, jag menar, jag gör inte, jag anställer ju folk som gör min promotion till exempel.
Mm.
Jag skulle aldrig kunna liksom, du vet, så här,
tja, det är Jenny Wilson.
Tja, hej. Nej, det går inte. Det då skulle jag liksom, jag tror faktiskt att jag skulle dö efter 2 veckor.
Å andra sidan så är det ju ofta så, tycker jag, när man ska sälja någonting, att det blir lite bättre när man gör det själv.
Ja, men det finns ju någonting fint i att man på något sätt liksom kommer där med sin hemtryckta lilla bok och knackar på hos någon. Här är min... Jag vet inte, jag tror helt enkelt att det som jag vill försöka komma ihåg hela tiden, det är att göra det som är kul helt enkelt. Och det roliga är ju allt det här, allt som har med det kreativa att göra.
Mm.
Allt ifrån hur man vill att ljuset på scenen ska se ut och, ja, men du vet, allt sånt där.
Mm. Jag tänker att på något sätt så undersöker du ju nya platser.
Mm.
Och då tänker jag att du blir rikare längs vägen.
Ja, jo, men det borde ju vara så, som du säger, att liksom ju fler olika saker man har testat på att göra, desto, alltså, ju mer man expanderar sitt fält, desto rikare blir man liksom.
Men på något konstigt sätt kan jag känna att ibland är det som att man, ja, men man odlar upp ett fält och så skördar man det och sen så är det liksom slut och sen så går man vidare och gör ett annat, tar nästa liksom lott och odlar upp och skördar och sen så, alltså så att på sätt och vis så, så känns det lite som att man ibland är liksom på plus minus noll liksom.
Så, jag har ju kallat mig för en svedjebrukspersonlighet, vilket är lite taggar in i det här.
Att jag, det visste jag inte att det fanns som uttryck.
Jag tror att jag kanske har hittat på det själv.
Det är jättebra.
Men jag tänker att min, tack. Men att min Malmö-tid till exempel, där ju du och jag liksom
tangerade varandra lite.
Lärde känna varandra, hade jag tänkt säga. Men det är lite olika
på hur vi ser på den tiden.
Ja. Nej, men att jag så här, nej men okej, jag gav det 3 år, sen var jag färdig med det.
Mm.
Så har jag aldrig tittat tillbaka så att säga.
Precis.
Vilket ju är en sanning med modifikation.
Mm. Men. Ja, men jag förstår exakt vad du menar och jag är precis likadan. Jag är jävligt, faktiskt fruktansvärt onostalgisk på ett nästan lite skrämmande sätt. Att det som inte syns finns inte riktigt längre. Alltså så att, vilket gör att jag liksom, går jag in i ett projekt så gör jag det med hull och hår och jag liksom, och liksom äkta liksom engagemang och kärlek för det. Men när det är klart, då är det faktiskt ofta klart. Det är sällan jag liksom så här tänker tillbaka på, åh, fan vad härligt det där egentligen var. Liksom. Utan det är väl tyvärr den här fruktansvärt jobbiga rastlösheten som liksom piskar en framåt kanske, jag vet inte.
Mm.
Ja, men när man har barn till exempel, då måste man ju ändå, man kanske inte bara kan flytta så fort det blir jobbigt då liksom, förhoppningsvis.
Nej.
Men jag känner jättemycket igen det, just att, att hela tiden gå vidare i precis allting. Det låter ju väldigt fräscht och härligt och så, men det finns ju helt klart en flykttendens i det.
Mm.
Jag känner att jag börjar bli lite lugnare på många plan. Men jag tröttnar ganska snabbt på saker. Jag tröttnar ganska snabbt på mig själv och sådär.
Mm. Hur tar det sig uttryck då?
Allt ifrån att jag kanske liksom ändrar frisyr, hårfärg. Ja, men liksom har perioder av liksom, ja, men olika kläduttryck.
Mm.
Och det är ofta så att jag liksom, det kan gå ganska snabbt mellan att jag bara säger, nej men gud vad pinsamt. Hade jag den där jäkla liksom tröjan med jättestor Adidas-tryck på mig? Vad fan tror jag liksom? Varför har jag det? Och sen så liksom lägger jag den så här, nej fan, ska jag skänka bort. Och sen så glömmer jag att jag ska skänka bort det eftersom jag ställt in den i en garderob. Jag inte ser den, skänka bort påsen. Och sen så, ja, kanske jag har lite svarta kläder en period. Och sen så öppnar den där garderoben och så ramlar den där kassan ner i huvudet på mig. Och ut kommer den där Adidas-tröjan och bara, wow, fan snygg. så är det som att, ja men fan, det här känns helt rätt. vilket ju i och för sig skulle bevisa att jag visste gå tillbaka till saker. Men ja, gamla Adidas-tröjor då, möjligtvis.
Ja. Vi har varit lite inne på det, men jag ställde den kanske lite slutet, den frågan. Jag kan testa att ställa den på ett annat sätt. Men är liksom musiken eller skapandet, är det en tillflyktsort för dig?
Ja, det är ett sätt att ett sätt för mig att göra min musik är ett sätt för mig att fly från vardagen på sätt och vis, absolut. Men också absolut mata in jättemycket vardag i det som jag vill berätta om. Bara det att jag har ju det här flyktbeteendet, har haft hela mitt liv säkert. Och att gå in i, till exempel när man får de här lite lättmaniska liksom, perioderna när man bara dyker in i nya idéer och tankar. det är ju helt klart, alltså så här, jag kan ju inte ta hand om liksom mitt hem då samtidigt. Alltså det händer ju hur ofta som helst att jag, du vet, så här, sätter på någonting på spisen, så sätter jag mig vid pianot eller en synt och så bara försvinner jag, och så har jag bara helvete bränt bränt allting i kastrullen. Ja, jo, men absolut.
Kan du beskriva vad att skriva musik gör för dig?
Det är en så här fysisk upplevelse faktiskt att göra musik, tycker jag. Alltså jag tycker det är väldigt nära. Ja, men egentligen så ligger det ganska nära att liksom ha sex och, eller liksom, eller att, du vet, så här, springa eller ta ut sig fysiskt. Att komma in i det där totala, ja, men kreativa flödet som ju kanske inte händer så jävla ofta. Alltså så, alltså det är ofta saker som pockar på en, och man kanske har myror i brallan som jag, så att jag måste upp och hoppa varannan minut liksom. Mm. Men att få slukas, det tycker jag är, det påminner av mycket om, ja, men fysiska upplevelser som, ja, sex till exempel.
Mm, det blir jättekonstigt om du varannan minut måste upp och hoppa när du har samlag.
Precis. Det skulle ju vara jävligt värdelöst.
Ja, ja. För dig är ju, dina låtar är liksom en sak, ett verk som måste bli klart, eller det ska helst bli klart, va?
Mm.
Jag tänker mig att du kanske har massa låtar som inte är klara också.
Mm. Ja, visst.
Men har du någon arena där du inte behöver bli klar?
Ja, jag ska nog säga som så här att jag har nog väldigt svårt att bli klar med någonting. Mm. Det känns som att allt är pågående projekt. Liksom. Ungefär, alltså jag växte upp med en pappa som är på att bygga på vårt gamla hus hela uppväxttiden. Mm. Det vill säga att, alltså, det var ständigt under process liksom. Det fanns alltid någonting som satt löst. Det byggdes, det liksom kom en fantastisk veranda, men då du vet så här, huset höll på att transformeras hela tiden, och men det var aldrig klart för att det kom nya projekt hela tiden. Och så känner jag att jag är i min så kallade vardag, är jag liksom, det känns som att jag liksom jättedålig på att avsluta projekt. Superdålig. Jag avbryter mig hela tiden.
Men hur är det med musiken då? För där blir det ju klart.
Med musiken, det är ju, det är verkligen där jag på något sätt, jag vet inte vad, hur det kommer sig att jag har lyckats med att göra färdig en massa skivor. Men jag tror faktiskt att jag har liksom identifierat mig så mycket med liksom sättet jag arbetar med min musik. Det vill säga att jag är så visionär och liksom jag tar kontroll över hela processen, och jag får det klart och är ganska duktig på att jobba liksom. Men det finns ingen annanstans i mig.
Okay.
Mm. Jag är liksom så hopplös, liksom så oorganiserad, jätte liksom kaosig.
Alltså att jobba på det här ganska komplexa sättet då, med en hel orkester och dig liksom, ska du göra det igen?
Nej, jag kommer nog, det vet man ju inte förstås, men jag tror inte att jag kommer att gå tillväga på det här sättet i så fall. Jag jobbar jättegärna med symfoniska inslag eller en hel orkester igen, men inte på det här sättet. Det var för stort liksom, eller det var för invecklat.
Mm. Jag tror att det är nog många människor som lyssnar nu som undrar varför i helvete du gjorde dig det omaket, för allting går väl att göra i en dator nu för tiden.
Hybris kanske, jag vet inte. Nej, men jag
men finns det saker som du inte kan få fram i en dator som de gör?
Ja, det tycker jag att det gör faktiskt. Det tycker jag. Det måste jag säga.
Och vad är det?
Ja, men alltså det är ju så otroligt många nyanser i hur en orkester låter, hur alla toner det är så rikt, det är så stort. Men egentligen så, alltså jag måste ju erkänna att någonstans mitt i hela processen med trauma så kände jag ju bara så här, fan, jag är ju galen som gör det här. För liksom, jag hade ju kunnat ge ut det som jag själv har spelat in. Mm. Och det hade liksom, det hade påmint väldigt mycket. Det hade varit mer elektroniskt, men liksom men jag tror också att får man den möjligheten att göra det som jag gjorde och hållit på med musik så länge som jag har gjort, då det är nästan, man är ju nästan knäpp om man inte tar den chansen då.
Mm. Nu kommer 2013 års version av Kristoffer och ställer frågan, hur fan finansierar man det?
Ja. Ja, det är väl det som är lite knäppt, för att jag sa innan att jag är lite kaosig, och det är jag med pengar, alltså på det viset att jag ser aldrig till att det liksom faktiskt ska komma in mer än vad det ska komma ut. Så därför så har jag liksom kanske inte tänkt mig för så mycket med att gud, liksom det här kostar så jävla mycket för mig att göra nu. Jag ska försöka börja tänka mer ekonomiskt, kan jag säga.
Okej. Innan nästa gång du ringer en symfoniorkester.
Precis. Mm. Nej, men sen vill jag faktiskt säga så här, att det finns ju bidrag.
Ja.
Och det har jag sökt. Ja. Och det är ju fantastiskt att man kan fortfarande som kulturutövare få lite statliga liksom pengar ibland. För att det är väldigt svårt att leva på det jag gör.
Mm. Apropå det vi pratade om innan vi tog återtåget till Hans Ek.
Mm.
Det vill säga att skapa och att kanske inte alltid bli klar.
Mm.
Så har jag dagens sista klipp.
Jag vet att du gjorde något slags film.
Mm, det gjorde jag. Jag gjorde ju en kort film som var liksom baserad på en dikt som jag skrivit. Men ja, jag har inte gjort så mycket med mina dikter, för att jag känner inte ett jättebehov av att göra det just nu. Men kanske att jag kommer att vilja göra det snart, någon gång.
Är det någon gång snart?
Mm, jag tror det.
Mm.
Men det har jag tänkt i flera år nu. Jag längtar efter att skriva.
Mm. Men är det ständigt pågående?
Nej, det är det inte. Utan det är, jag kan väl tycka ibland att jag inte kan ge mig tillåtelse att hålla på och skriva om jag har massa annat som jag måste göra. Liksom. För jag vågar inte säga det egentligen, men nu tycker jag att jag har liksom börjat skriva lite igen. Men det finns någonting lite heligt i att låta någonting, som till exempel i mitt fall då, skrivandet, alltså poesi och små essäer och sånt där, att låta det få vara ungefär, nu ska jag ta en jättefin metafor, som sådär som när man låter en bebis i magen få vara i fred, och man liksom inte tar reda på precis allting om den liksom, utan att den får vara där och liksom götta sig, och sen förhoppningsvis kommer den ut frisk.
Mm.
Så känner jag lite med det jag skriver, att det är absolut inte, det är inte moget eller redo eller färdigt att liksom egentligen pratas om ens en gång egentligen. Men jag hyser förhoppning om att jag ska kunna ägna mycket tid åt det.
Mm. Då får du komma och prata i revervet.
Yes.
Jag har en allmän fråga om ditt liv.
Mm.
Jag tänker att det har verkat så osjälvklart att du ska fortsätta jobba med musik, som att senaste skivan alltid är den sista. Mm. Liksom. Är det så?
Ja, så känns det nästan alltid. Dock inte den här gången, faktiskt, konstigt nog. För nu känner jag mig nyfiken på att fortsätta skriva på svenska, och det känns som att liksom träda in i ett rum som jag känner mig skitnyfiken på.
Mm.
Men det, ja, nej. Jag egentligen så skulle jag ju vilja ha möjligheten och det kanske jag också i och för sig har. Det handlar väl bara om att våga. Men jag skulle nog egentligen vilja testa att jobba mycket bredare än vad jag gör. Alltså det vill säga göra mer små filmer. Och, alltså så här, jag har ju varit inne och tassat på flera olika konstarter. Och alltid känt att oh, wow, shit, det här är så kul. Men man får se. Det finns mycket med musikbranschen som jag alltid har haft väldigt svårt för. Och som jag kanske har svårare för nu än någonsin.
Vad är det du tänker på då?
Det är egentligen nästan allt faktiskt. Det är extremt svårt att få det att gå runt faktiskt. Mm. Det är jättetufft liksom. Det är sån otrolig, alltså det är sån hets kring liksom hur mycket du ska liksom ut på sociala medier, du ska vara så tillgänglig hela tiden.
Sen tänker jag också att det har väl blivit ännu mer så att hitsfokus, eller?
Ja, precis, och hitsfokuset är galet och jag tycker det är ganska tråkigt musikklimat, eller det är faktiskt vidrigt musikklimat tycker jag. Alltså det är ytterst lite konstnärliga grejer som får ta plats.
Mm.
Det är väldigt sådär, väldigt ängsligt och väldigt, det är bara mainstream som gäller. Och det som är mainstream, det är liksom, nu låter jag så bitter. Men på sätt och vis är jag nog lite besviken också, för att jag tycker på sätt och vis att musik är den ultimata konstformen. Därför att du, ja, men liksom, den är så direkt, den är så universell. Du behöver nästan ingen, eller ja, men den är så jämlik på något sätt tycker jag, alltså konstform.
Alltså i det att alla
du kan gå på en konsert och liksom bara stå där och uppleva musik.
Mm.
Och du kanske inte måste veta jättemycket. Det är liksom en ganska fysisk konstform. Så jag älskar ju musik som konstform, och jag älskar att skriva musik, men det är tyvärr liksom, det är tyvärr så jävla liksom, det är helt sjukt liksom, hela så här Spotify, att du ska vara så jävla tacksam för att komma på någon playlist, du ska så släppa skivan på en speciell dag för att du ska kanske komma med på en playlist. Alltså allting är liksom, man slickar röv åt liksom så här multinationella företag som inte betalar dig någonting. Och det är ganska, det är ganska sinnessjukt faktiskt.
Mm.
Och man förväntas liksom att leverera unika grejer hela tiden till sina fans, fast man på något sätt inte, alltså, gud, det är så mycket som är så liksom, det är så snedvridet. Det räcker inte att man har gjort en skiva med fantastiska låtar och skrivit bra texter och gör liksom hyfsade intervjuer, utan man ska dessutom liksom vara typ sälja konsertbiljetterna genom att liksom lägga upp 1000 events på sitt jävla Facebook-konto.
Mm.
Som du måste liksom köpa annonser för och liksom, du är så här, allt det där är jag jävligt lack på, jag är less på det.
Men du ligger inte på något stort bolag, du ger ut det själv?
Jag ger ut det själv, och det är, ja, jag vill också, för att på något sätt så har det liksom hela branschen liksom, där kan man ju snacka om att folk är rastlösa. Det kan komma någon som är så passionerad, så här bara, jag vill jobba med dig, du är så unik. Fan vad kreddigt att jobba med dig. Och sen så jobbar den personen ett halvår och sen har den liksom gått vidare till nästa liksom nästa bolag. Ungefär så har min liksom känsla av hur den då så kallade branschen ser ut, att man är ganska utlämnad.
Mm.
Det är mycket som jag liksom bara inte orkar med.
Men är det en myt att artister nu för tiden tjänar pengar på turnéer istället?
Det beror nog lite på vilken nivå man är på.
Och hur stor är symfoniorkester man ska säga?
Ja, men så precis, alltså, ja.
Men du blir inte rik på att turnera, så att säga?
Nej, det blir jag inte. Men jag tror också att man måste ha ganska mycket spelningar. Man måste kanske, ja, jag vet inte. Det beror på vad du har för konstnärlig ambition. Liksom. Du kanske liksom vill ha superhäftigt ljus, liksom, eller du vet, projektioner och sådär. då måste du ju lägga en massa pengar på att hyra in all den tekniken och anställa folk som kan liksom göra din konstnärliga idé rättvisa.
Mm.
Så att det är klart att det beror på vad man lägger, sätter ribban. Och det känns liksom ganska olustigt att kompromissa på sina idéer, men det måste man göra hela tiden. Eller i min liga måste man definitivt det.
Ja, jag förstår. Men vad vet du om din framtid då?
Jag vet liksom aldrig någonting om framtiden. Jag har faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, så har jag liksom problem med att se ens en dag framåt. Och jag övar mig jättemycket på det nu faktiskt, att försöka liksom så här se en vecka framåt, två veckor framåt. Jag tror att jag kanske kommer det ur liksom allt det där när jag var sjuk och så, att jag liksom vågade inte tänka att det fanns en morgondag.
Mm.
Eller något, jag vet inte. Eller så är det bara en allmän störning.
Mm. Men du ska skriva mer musik på svenska?
Ja, jag tänker med det.
Mm.
Ja.
Och du har lite spelningar?
Precis, ja, du menar liksom rent så här kalendarret liksom.
Ja, det är
jag. Jo, men jag kommer spela en del och jag kommer att också göra en jävligt kul grej på Malmö stadsteater. De ska sätta upp Orlando, Virginia Woolf's Orlando. Och där ska jag göra massa musik.
Ja.
Och så.
Cool.
Så det, ja, det är kul.
När har den premiär?
I oktober.
Aha, så det är snart.
Mm.
Vill du rekommendera något?
Jag läste en väldigt kul bok som jag hade så jävla roligt med och kände mig så liksom stärkt av på något knasigt vis. Av en författare som heter Melissa Broder.
Okay.
Tror jag man uttalar efternamnet. Och boken heter på svenska I fiskarnas tecken. Och det är supermycket, jävligt mycket sex i den. Men det är så himla jävla kul och bra beskrivet. Jag älskade den boken.
Ja, vad roligt.
Ja.
Jag är fisk. Jag är målgrupp.
Ah, du är målgrupp.
Vem tycker jag att jag ska intervjua i Värvet?
Marina Abramovic.
Ja, bra. Stort tack för att du ville komma hit igen.
Tack!
Jenny Wilsons skiva Trauma finns ute nu och du hittar albumet på Spotify till exempel. Nästa vecka blir det ännu en musikalisk legendar som jag faktiskt besökt i hennes hem i London.
Ja, men alltså kreativiteten är konstant.
Mm.
Jag menar, det är inte alltid att jag gör någonting med den kreativiteten. Mm. Att jag egentligen så känner jag lite nu det är att vi ska börja skriva lite nu här i de här nästa liksom de här veckorna framöver. Så jag håller på lite och lulla fram till just den här platsen i huvudet där jag faktiskt sätter mig ner och det liksom trillar ut lite grejer.
Yes, Nene Cherry i Värvet. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Glad påsk mina vänner, ni är bäst. Tack för att ni lyssnar.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.